Så där. Hej och välkommen till dagens gudstjänst. Frans Kemp heter jag, jobbar här som pastor i församlingen. Jättekul att ni är här idag. Idag kommer vi få sång och musik av Malte. Även Nils kommer att spela en sång. Vi har också privilegiet att ha Anna och Henrik Tornell här, som jobbar med Turkiet, som är, om man ska säga, Sörens efterträdare. Han behövde två stycken. Så jättekul att höra vad de har att säga för oss. Men jag tänker vi börjar med att be och lägga den här stunden i Guds händer. Tack Herre för att vi får vara här tillsammans, Herre. Tack för att din ande får komma hit och vara med oss i talet, i sången, i musiken. Att vi får verkligen höra vad du vill säga till oss, Herre. Tack för det budskap du har lagt på Henrik och Annas hjärtan, Herre. Låt det budskapet tala till oss var och en på det sätt vi behöver, Herre. Låt din kallelse var och en för att bli mer synlig under det här mötet, Herre. Och jag vill lägga fram den här gudstjänsten i dina händer, Herre. Och var med oss i allt som sker, Herre. Tack för din godhet, Herre, för oss. Jag ber om det. I Jesu namn.
Ja, vad roligt att få vara här inne i stan en gång. Jag vet att det är jättelångt ut till Bjurs för stadsborna, men för oss är det inte så långt in. Tänk vad skönt att bara finnas till. Vara fri att göra allt det som man vill. Tänk att gå sakta fram under sol på en strand. Höra vinden stilla viska fram ditt namn. Jag kan inte sluta tänka på allt du ger mig, sommar, sol och himmelblå. Jag hör sång och jag ser hur man skrattar och ler. Och man sjunger om det sköna som du ger. Jag sitter högt på ett berg och tittar ut över jorden. Jag ser skogar, jag ser ängar, jag ser hav. Jag ser människor små och jag börjar att förstå. Vi behöver alla Gud och särskilt jag. Många vet ej om din existens, men jag tycker att du både syns och känns. När jag ser allt du gjort, både litet och stort, blir jag tacksam att du tänker just på mig. Tänk om alla visste vad jag vet. Ja, det är ju inte alls någon hemlighet att den frihet och glädje jag har alla dagar, ja, den vill du ge till alla och en var. Jag sitter högt på ett berg och tittar ut över jorden. Jag ser skogar, jag ser ängar, jag ser hav. Jag ser människor små och jag börjar att förstå. Vi behöver alla Gud och särskilt jag. Jag sitter högt på ett berg och tittar ut över jorden. Jag ser skogar, jag ser ängar, jag ser hav. Jag ser människor små och jag börjar att förstå. Vi behöver alla Gud och särskilt jag. Vi behöver alla Gud och särskilt jag. Vi behöver alla Gud och kanske du.
Så, då ska vi gå över till predikan här. Och vi tänkte den här förmiddagen tala om att följa Guds kallelse för våra liv. Och vi ska se på Abraham som ett exempel ifrån Bibeln när det gäller att följa Guds kallelse. Men så kommer vi också dela lite exempel från våra egna liv för att ni ska få lära känna oss lite grann. Och Henrik, det kan vi börja med att berätta, det är ingen viktig information, men han är en väldigt duktig pingisspelare. Han spelade mycket pingis i Sverige på ganska hög nivå, får jag väl säga. När vi jobbar som pastorer i Katrineholm och har fortsatt att spela i Turkiet. Och den här predikan blir lite av en pingismatch som växlar väldigt snabbt från Abrahams liv och våra liv och Abrahams liv till våra liv. Så jag hoppas ni ska hänga med i de här växlingarna. Men vi börjar inte med oss själva utan vi börjar att gå till bibelordet om Abraham som han hette innan Gud kallar honom. Och vi läser från första Mosebok kapitel 12 och vers 1-3 som har som rubrik Herren kallar och välsignar Abraham. Och där står det så här. Herren sa till Abraham, lämna ditt land, din släkt och ditt hem och gå till det land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk och jag ska välsigna dig och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man välsignar. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och den som smädar dig ska jag förbanna. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du har fått. Allting börjar med att Gud kallar och Guds kallelse är radikal på ett personligt plan. Det innebär att lämna trygghet, att lämna det välkända, att möta något som man kanske inte riktigt kan föreställa sig vad det innebär. Och för Abrahams del så börjar det med att han ska rycka upp sin familj och sen i ovisshet börja vandra mot ett okänt mål. Men kallelsen är inte bara personligt radikal, den är också helt på grund utav nåd. För Gud kallar och väljer vem han vill i enlighet med sitt beslut, säger Bibeln. Så kallelsen kommer till Abraham inte för att han är särskilt kvalificerad utan för att han är utvald. Och i Josua bok så kan man faktiskt läsa om att Abrahams släkt och familj, de hade börjat tjäna och tillbe andra gudar. Så andligt sett så var de lite på väg åt fel håll och inte riktigt med på banan. Men kallelsen kommer bara på grund av nåd. Det är inte Abraham själv som väljer den här kallelsen och uppdraget utan det är Gud och kallelsen som liksom väljer honom.
Jag ska berätta lite kort om hur jag upplevde min kallelse då. Jag är uppvuxen i Vimmerby i Småland och mina föräldrar var aktiva i missionskyrkan där. Men jag fick uppleva Guds kärlek när jag konfirmerade mig i högstadiet. Och där beslutade jag mig att följa Jesus och jag döpte mig. Sen när jag gick i gymnasiet så växte det fram en längtan att få dela evangeliet. Också lite att kanske få jobba med mission och resa utomlands. Och jag fick en fråga från min faster. Hon var missionär i Centralafrikanska republiken. Om jag kunde följa med henne och göra ett praktikår efter gymnasiet. Så sista terminen på våren i högstad så bad jag Gud, är det här din vilja för mitt liv? Och det var ju så, när jag liksom blundade så såg jag bara massa elefanter och apor framför mig. För någonstans så ville jag det här. Men sen på sommaren när jag liksom kommer hem en dag så ligger ett kuvert. Och då var det en inkallelse till lumpen, till vapenfri tjänst. Inte på Arlanda utan på Televerket. Och jag blev så besviken för jag skulle ju till Afrika. Det var ju dit Gud hade kallat mig. Så bara så jag det kuvertet. Du ska åka upp till Stockholm och till Televerket. Så jag kom upp där i december till Stockholm. Och det var precis vid Lucia. Och då var det några personer, en från som var med i pingkyrkan i Åsele, en som var med i pingkyrkan i Vilhelmina. Och en av dem sa till mig, ja men nu är det ju Lucia, då kan inte vi bara sitta hemma utan vi måste gå till en kyrka. Så jag hade aldrig varit i Stockholm förut, jag tror inte de här norrlänningarna hade varit det heller. Men de visste att det fanns något som hette Philadelphia kyrkan. Så vi gick till Philadelphia kyrkan, men de hade inget program på Lucia. Så vi fortsatte och ville omkring där på Sveavägen. Och sen till höger när vi gick till tag så såg vi ett kors. Och så gick vi fram och så stod det Citykyrkan. Och de hade ett program så vi gick in där och var med där. Och sen så hade de något spännande som jag tycker var spännande. Det kom från lilla Vimmerby då. De hade liksom gatuövernattations på Sergels torg. Så jag började gå med där i den här församlingen på kvällarna när jag hade ledigt. Och var med ute på gatorna och bjöd in på ett café och tyckte det var väldigt spännande och engagerade mig där. Och sen efter några månader så kommer ungdomspastorn fram till mig och säger vi kommer att ha ett evangelisationsteam nästa höst och vi har bett, vi vill ha både killar och tjejer och vi har inga killar och jag undrar om du vill vara med i det här. Och då kände jag, men det här var ju det som Gud liksom hade öppnat för mig. Så jag kände, det här var Guds vilja. Så jag kom med där, det var två fantastiska år. Jag var väldigt mycket ute på gatorna och delade evangeliet med alla möjliga människor. Och det var där jag också träffade Anna, så det var ju också fantastiskt.
Ja, jag är uppvuxen då i Stockholm i en kristen familj och fick ett intresse för mission redan som barn. Jag kommer ihåg hur missionärer, framförallt från Etiopien och Tanzania, kom till vår församling och visade diabilder. Och redan som barn så tyckte jag, åh vad spännande livet som missionär verkar vara. Att det var något attraktivt i det där med mission. Och sen i tonåren så började jag åka på lite evangelisations- och missionsresor på mina sommarlov ut till Europa. Och drivkraften till mission då som ung, kanske även idag som gammal tänkte jag säga, men då som ung så var det mycket ett rättviseperspektiv för min del. Jag tänkte ofta på ett bibelord från Romarbrevet 10 där Paulus säger, hur ska de kunna åkalla honom som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de tro på den som de inte har hört om? Och hur ska de kunna höra om ingen förkunnar? Och jag tyckte någonstans att nej, men det är orättvist att det finns platser i världen där människor inte har fått en chans och en möjlighet att höra evangeliet. Så det var en drivkraft. Sen åkte jag till Indonesien en sommar med ett UMU-team och tänkte att jag skulle efter studenten göra en DTS inom UMU. Men så ändrades de planerna lite grann, för mitt sista år innan studenten så blev jag då plötsligt kär i Henrik, som jag bara hade varit vän med i 3 år. Och han hade ett hjärta för muslimmission. Så vi, efter studenten så förlovade vi oss och gick en bibelskola tillsammans med inriktning på mission. Och sen så åkte vi ut till Turkiet en första period. Tillbaka till Abraham då. Gud kallade Abraham och han följde. Och vi kan läsa vidare från första Mosebok kapitel 12, vers 4-5. Abraham bröt upp som Herren hade befallt och Lot följde med honom. Abraham var 75 år när han lämnade Haran och han tog med sig sin hustru Sarai och sin brorson Lot, all egendom och alla slavar som de hade förvärvat i Haran. Och så började de sin vandring mot Kanaan. Gud säger till Abraham, bryt upp, gå, lämna din släkt, ditt hem. Och som jag sa tidigare så vet han ju inte ens vart han ska gå. Han vet inte vad som är destinationen. Jag är tacksam över att vi i alla fall känner en förvissning om att det är i Turkiet som vi känner att vi ska vara och verka. Det känns som en bra början att veta vart man ska slå sig ner. Men någon har beskrivit Abrahams liv så här och jag tycker att det är en bra beskrivning. Gud säger till Abraham, jag ska sända dig ut. Och Abraham frågar, var? Gud säger, jag berättar senare, bara gå. Gud säger, jag ska ge dig ett land. Och Abraham frågar återigen, var? Gud säger, jag ska visa dig senare. Gud säger, jag ska ge dig en son. Och Abraham frågar, hur? Gud säger, bara vänta och se. Gud sänder till sist löftessonen men säger, Abraham, offra din son. Och Abraham säger, varför? Gud säger, gör som jag har sagt. Och så vet du som känner berättelsen att Abraham, han behövde inte offra Isak. Men han prövas ju verkligen i sin kallelse. Så Abraham är ett stort exempel och ett föredöme när det gäller att följa Gud. Trots att han många gånger inte riktigt förstår Guds tankar. Och trots att det är mycket frågetecken så följde han Guds tilltal och var lydig det som Gud sa till honom. Ja, punkt 3 i predikan. Det är svårt att följa punkterna, men punkt 3 är att vara trogen sin kallelse. Abraham blir kallad, han är lydig och sen så är han trogen sin kallelse. Och ibland när det gäller kallelsen så kan man ju börja tvivla. Det blir inte så som man hade tänkt alltid. Och så blev det ju för Abraham och Sara också. När de hade varit i löfteslandet, Kanaans land, i 10 år så har de fortfarande inte fått någon son. Sara är 75 år gammal. Det är ju ganska mänskligt och naturligt. Man förstår ju att de började tvivla på det här med att de skulle få en son. Och det jobbiga kan ju oftast vara det att det är lång tid mellan löftet och dess fullbordan. Att Gud, han har många gånger ett annat tidsperspektiv än vad du och jag har. Så Abraham och Sara, de försökte ju ta den här saken i sina egna händer och lösa det här med en son genom en annan lösning än att bara invänta Guds löften. Men då kommer Guds ord till Abraham och vi läser från Första Mosebok kapitel 15 och vers 1-6. Första Mosebok 15 och 1-6. En tid därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Var inte rädd, Abraham, jag är din sköld och du ska bli rikt belönad. Abraham sa, Herre min Gud, vad är det du vill ge mig? Jag går ju bort barnlös. Och han sa, du har inte låtit mig få några barn och därför blir det min tjänare som ärver mig. Men Herrens ord till honom löd, det blir inte han som ärver dig utan en av ditt eget blod. Och Herren förde honom ut och sa, se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan. Så talrika skall dina ättlingar bli. Abraham trodde Herren och därför räknade Herren honom som rättfärdig. Det Gud gjorde med Abraham när han började tvivla och när han ville ge upp, det var att Gud påminde honom om sitt eget löfte. Gud ville liksom att Abraham skulle lyfta blicken och räkna stjärnorna. Och på samma sätt tänker jag att Gud vill att du och jag också ska göra när vi ibland kanske tvivlar eller vill ge upp. Att vi ska påminna oss om Guds löften och påminna oss om vad Gud redan har sagt till oss. Och periodvis i våra liv så kan det ju vara så att vi ställer fram samma fråga som Abraham. Herre, vad är det egentligen du vill ge mig? Eller Gud, vad är det som egentligen sker i mitt liv just nu? Men i de stunderna tänker jag att då behöver vi kunna lyfta blicken över våra omständigheter. Och lära oss att vandra i förtröstan och tillit till att men Gud, dina tankar och dina planer, de är högre och de är större än mina. Och jag kanske inte alltid förstår, men jag litar på dig, jag förtröstar på dig. Och växa i den här tilliten att Gud, men du är mäktig att föra mig in i det som du har tänkt. Och du kommer att fullborda det som du har lovat. Pingströrelsens grundare Levi Petrus, han skrev ju en fantastisk psalm om det här. Vad man kan göra i perioder av mörker och väntan. När han och hans fru Lydia väntade sitt första barn så blev Lydia allvarligt sjuk. Och det verkade som att både hon och barnet skulle mista livet. Och det blev 3 kritiska mörka dygn innan utgången blev att Lydias liv räddades, men de förlorade sin son. Och de hade väntat i 6 år på att få det här barnet. Och i boken om Levi Petrus liv så står det att han hamnar i ett mörker och frågar sig, Gud, kommer du krossa den lycka som vi har väntat på i så många år? Men då när de här 3 kritiska dygnen har passerat och han en natt sitter vid orgen i sitt kök, så börjar han skriva den här välkända psalmen, en av hans mest sjungna och berömda psalmer, med texten, gör du så som Abraham gjorde, blicka mot himlen upp. Medan du stjärnorna räknar så växer din tro och ditt hopp. Tro när det mörknar på färden för solen ej slocknat har. Blott några timmar och sedan strålar en morgon klar. Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna. Men den som tror han ska finna att löftena de står kvar. Så i tider av mörker, i tider av väntan, då behöver vi såna här ljuspunkter att lyfta vår blick på och se på Guds löften. Till sista, avslutningsvis, vi ser när vi ser på Abrahams liv hur Gud kallar, hur Abraham följer, hur han är trogen kallelsen trots tvivel. Och till sist så får han uppleva hur kallelsen för hans liv går i uppfyllelse. Vi kan bara se hur Nya testamentet beskriver Abrahams liv ifrån Hebreerbrevet kapitel 11, vers 8-12. Hebreerbrevet 11, 8-12, och då står det så här. I tro lydde Abraham när han blev kallad, och han drog bort till ett land som skulle bli hans. Och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. I tro slog han sig ner i det utlovade landet som i ett främmande land och bodde i tält liksom Isak och Jakob som hade fått del i samma löfte. Ty han väntade på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. I tro fick han kraft att avla en son fast han liksom Sara var överårig. Han litade på den som hade gett löftet. Därför fick han, denna enda man som dessutom var så gott som död, en avkomma talrik som stjärnorna på himlen och de oräkneliga sandkornen på havsstranden. När Gud kallar Abraham så säger han, se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan. Så talrika skall dina ättlingar bli och du ska bli till en välsignelse för alla folk. I Uppenbarelseboken, Bibelns sista bok, så vet vi att det står att inför tronen så ska det en dag stå en stor skara som ingen kan räkna. Av alla folk, länder och språk och stammar. Och de ska ropa, frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Och vi kan lita på att en dag så kommer det att fullbordas. En dag så kommer Guds löfte till Abraham att fullbordas helt och fullt. Och nu i våra liv så vill vi arbeta för att så många turkisktalande människor som möjligt ska få möjlighet att en dag stå inför tronen och bekänna att Jesus är Herre. Det vill vi försöka verka för i det här onådda landet som har så stora behov.
Precis, det står att i tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort utan att veta vart han skulle komma. Så jag tänker utmaningen som vi vill ge till oss här idag, det är någonstans att vara trogen och följa den kallelsen som Gud har gett till dig och mig, till var och en av oss. Den ser annorlunda ut. Att vara trogen, Guds kallelse, och att få se den gå i uppfyllelse. Och Moder Teresa sa så här, jag är en liten penna i handen på en skrivande Gud som sänder sitt kärleksbrev till den här världen. Och jag tänker det gäller för var en av oss. Att vi kan få vara den här lilla pennan i Guds hand. Som faktiskt håller på att sända ett kärleksbrev till den här världen. Och den stora skillnaden är att vi kan få vara en penna i Guds hand. Att det är Gud som vill verka genom dina liv. Ibland kan jag känna mig väldigt uppgiven när jag går på Istanbul och bara ser dessa tusentals människor. Och så känner jag att det finns 200 församlingar. Det finns 85 000 moskéer. Och jag känner det lilla vi gör, det är någon där, det är någon som skriver. Ja, men Gud, men det är Guds hand. Vad kan Gud göra genom människor? De böner som ni ber här, det som ni har varit med genom Sörens arbete genom. Vi kan få vara en liten penna i Guds hand. Vår barn att vi ska få nå Guds kärlek med Turkiet. Så jag tänker att Gud vill förnya din och min kallelse här idag. Han vill ge dig och mig mod att gå. Du kanske behöver mod att gå. Du kanske behöver, ja men den finns där men den är slumrande min kallelse. Och idag är det Gud som har talat till dig. Nej men jag måste fortsätta. Jag ska inte ge upp. Du kanske känner dig uppgiven. Du ser inte så mycket som när jag satt där i Izmir och tittade på rosorna. Att följa det vi tror. Abraham gick i tro. Ibland behöver vi gå i tro, eller vi behöver vandra i tro. Så ska vi be tillsammans här. En bön innan vi går in i fortsättningen av mötet här. Herre, tack för att du är här den här förmiddagen i Falun, i Centrumkyrkan. Tack för att du har kallat människor ifrån den här församlingen, Herre. Och tack för att du är samma Gud som kallade Abraham. Tack för att du är samma Gud som har kallat människor ifrån vår rörelse, som har gått ut över i olika länder som vi ser i Afrika och Sydamerika. Unga människor som har gått ut och fått se hur ditt rike har brutit fram. Och här vill vi särskilt be för Turkiet att vi ska få se det landet förvandlat av evangeliet. Tack för församlingen här som har varit med och bett och satsat och gett och stöttat här arbetet där, Herre. Tack att de ska få fortsätta i det och vara trogna den kallelse som du har gett dem, Herre. Så ber jag för var och en av oss som sitter här idag. Just nu så kallar du oss, Herre. Och du kallar oss, Herre. Och vi får bara följa. Vi får lita och vi får tro, Herre. Så därför lägger vi våra liv i dina händer, Herre. Fyll oss med tro, fyll oss med hopp, Herre. Fyll oss med nytt mod, Herre. Att det är du som utför det. Det är du som håller våra liv i din hand. Och det är du som vill skriva ett kärleksbrev. Det är du som vill nå människor där vi finns genom våra liv, Herre. Så välsigna var och en idag, Herre. Tack att du kallar människor. Tack att du drar människor till dig. Tack att du förnyar kallelse. Tack att du styrker. Ge nytt mod. Ge nytt hopp, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen.
För drygt 80 år sedan så
kastade sig 4-5 grabbar på cykelsadlarna i Fredriksberg, det som är min uppväxt, och cyklade på grusvägar ungefär 10 mil och hamnade på en parkbänk i Borlänge. Och så satt de där grabbarna där och tittade. Så kommer ett gäng med flickor cyklande. De hade inte cyklat så långt. Man cyklade 300-400 meter bara. Och så säger en av de där grabbarna inom sig: ja, Gud, om du finns, så hon som cyklar där i den där klänningen, får jag henne till fru någon gång så ska jag nog bli frälst. Damen som cyklade där, eller flickan som cyklade där, var 17 år. Det gick ett år, så flyttade den här tjejen till Fredriksberg. Och året efter så gifte de sig och fick en son. Och så gick det 15 år ungefär. Då var det nybyggda huset på Backvägen ett faktum. Och den här mannen såg upp till sitt tidigare föräldrahem. Det syntes uppe på berget. Och då gick han där i de här fönstren och tittade. Och tänkte, var inte livet mer värt än det här? Då var det inte mycket att leva för. Men då slog det honom igen. Det där som han hade tänkt på parkbänken i Borlänge. Och några dagar efter det, någon vecka efter det där, så skriver han så här: jag vill sjunga skaparens lov i sommartid. O, må jag få sjunga hans lov evinnerlig. Han som allt har skapat så skön, han blev för mig mycket mer än någonsin jag kan säga dig. Jag vill sjunga skaparens lov som givit mig öga som kan se, öra som kan höra dig, tunga till att tala och läppar som kan le, fötter som kan springa och händer som kan ge. Gud, förutan funnes inte du och inte jag. Utan Gud det bleve natt men inte dag. Skulle inte jag då så här på barnavis sjunga till hans ära och sjunga till hans pris. Jag vill sjunga skaparens lov i evighet, prisa honom för den tro jag fick en dag. Det var min far som skrev de där raderna och några till. Efter att hans då fru hade sagt åt han, och de var ju bara gifta i 70 år eller något sånt där: ja, du får väl vara en sån där kristen om du vill, om du skriver sånger som du har gjort förut men utelämnade där med Jesus. Han fick ju till det ganska bra ändå. För Gud är ju ändå centralen i skaparen. Sen vet ni ju många av er att när 5 år hade gått så vart ju Erikshjälpen också frälst. alltså min mamma. Och då tyckte ju inte pappa att han var nå frälst, för det var ju, det var det ju så radikalt, så det var ju ingen som kunde motstå vad hon sa och vad hon tyckte och vad hon tänkte. Men så där är Guds vägar ibland, förstår du. Och det är spännande att få gå på de där vägarna. Tänk om man inte har fått gjort det, vad mycket man skulle ha missat, precis som ni har gjort. Och vi alla har möjlighet att göra. Och nu tycker jag att vi ska ta emot Guds välsignelse allihopa. Men vi kan väl ta emot den här och nu, va? Allihopa. Att Gud ska välsigna oss och bevara oss och leda oss framöver i livet. Och precis den du är kan Gud använda. Du behöver inte göra dig till någon fotbollsspelare alla Zlatan. Du kan vara den här personen som Gud har skapat dig till. Acceptera det nu. Och så sjunger vi tillsammans. Det är ingen hemlighet att Gud hör bön. Den som vill bedja får härlig lön. Din synd förlåter han, ger vila skön. Det är ingen hemlighet att Gud hör bön. Det är ingen hemlighet att Gud hör bön. Den som vill bedja får härlig lön. Din synd förlåter han, ger vila skön. Det är ingen hemlighet att Gud hör bön. Tack Far i himlen för att du ser oss allesammans. Och Jesus, jag prisar dig att du är i allas våra hjärtan nu. Och låt oss få gå ut med det evangeliet, både här i Sverige, hos våra grannar, våra vänner. Och leva det liv som du har skapat oss till. Och välsigna också arbetet i Turkiet. Tack för att du hör bön. Och så ber jag en bön för alla våra vänner i Ukraina och i Ryssland. Kär Gud i himlen, gör ett under, det ber vi dig om. I Jesu namn. Amen.
Vi ska också be för Henrik och Anna, om ni kan ställa det här fram. Om man får, om någon vill komma fram och be för dem, kan vi sätta händerna på dem för att komma fram. Annars be för dem för det arbete de gör och kommer att göra i Turkiet. Vi är, ja, så ni kan sträcka ut händerna och bara så be för dem. Välsigna dem där de står just nu. Ja, tack Herre för Henrik och Anna. Tack Herre för den kallelse du har på deras liv, Herre. Tack för du har redan använt dem till och de människorna de har fått möta och beröra, Herre, med din ande, Herre. Jag ber att du ska verkligen välsigna dem i det arbete de står i, att det ska bli en att du får se ännu mer hända än de tror, Herre. Att du ser de här platserna som inte har blivit nådda med församlingar, att du ska hjälpa dem, ge dem, leda dem steg för steg in i det, Herre. Att de får se vägen framåt, Herre. Att även om de kanske inte ser den klara tydligt, men du får bereda vägen för dem, Herre. Att de får gå in i förberedda gärningar, Herre, som du har sett i dem i deras liv, Herre. Jag tackar dig för det, Herre. Låt den, du vara med dem och den heliga ande får bara använda dem till att möta människorna. Och hjälp dem att kunna hitta de här människorna, de här Paulusarna, i några platser som kan dela, sprida evangeliet på deras språk på ett väldigt naturligt sätt, Herre. Hjälp dem att kunna stötta dem och utrusta dem och vara välsigna dem i de tjänsterna, Herre. Låt dem vara de ledartränarna med de människorna, Herre. Och du vet vilka det är, Herre. Och be att du för dem fram till dem en efter en, Herre. Och vi kan få se de här personerna, nyckelpersonerna, Herre. Jag ber dig, tack Herre, för det turkiska folket. Jag ber att du ska verkligen möta dem med din ande och din förlåtelse och din kraft och din nåd, Herre. Låt dem verkligen möta vem du är, Herre. För det är det hon behöver, Herre, mer än någonsin. Tack, Jesus. I Jesu namn. Amen. Så ber vi för veckan som kommer och lyssningen framför. Tack Gud för att vi får komma in för dig, Herre. Och vi får be för veckan som ligger framför. Du ser vad som ligger på var och en av våra hjärtan, Herre. Vad som står på vår agenda. Vad som ligger för oss, Herre. Vi ber att du ska vara med oss var och en där vi står just nu. Var med någon som bestämmer i vårt land och vår stad, Herre. Vi ber att du välsignar var och en som kommit hit idag, Herre. Låt att vi får kalla dig i dina fotsteg och få följa dig, att få leda oss även veckan som kommer. Steg för steg för steg, Herre. Vi ber för det, Herre. I Jesu namn. Amen. Tack för att ni kom.